Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Innan vi drar igång så vill jag bara säga att det är frågespecial snart. Så skicka in era frågor till nisseochmanne@gmail.com. Eller så postar ni på Instagram, eller vet du, DM, eller ja, Messenger, Facebook. Ja, frågespecial snart. Nu kör vi vignett!
Välkommen till avsnitt 291 av Pappapodden. Det det kommer handla om idag, det är termosmugg, hotbrev, trekant, transvestit, vita medelåldersmän, ekofeminism, sushibråk, kritikstormar och runka hemifrån. Har jag missat någonting?
Ja,
det vet vi kanske, det kanske kommer fler saker.
Ja, nej, det känns som att du har ringat in det ungefär.
Du tycker det?
Ja.
Ja, kul.
Det är väl lika bra att vi drar igång.
Jag börjar läsa innantill från mitt långa manus då, som har framför mig. En av de alltså, stora grejerna i poddens begynnelse var ju så här, det var mackfitta. Och sen så var det hummerbråket.
Just det. Apropå att läsa innantill. Du har sett den här King's Speech-filmen.
Mm.
Ja, när han,
länge alltså, när den kom så igen.
När Colin Firth har hörlurar med musik när han ska läsa innantill för att den inte ska stamma.
Just det.
Så ju har du nu. Vill jag bara att alla lyssnare ska veta.
Det brukar ju bli bäst så. Mm. Ja, men hummerbråket var ju en jävla stor grej i poddens begynnelse för att det var Iris... nej, det var inte Iris födelsedag tror jag. Utan det är nu bland ihop saker. Utan
jag tror att det var en vanlig dag. Det var det som var roligt. Dag,
ja. Vi var i Liljeholmens galleria. Den här, det var 4 år sedan, så Rut var, det var Ruts inskolningsvecka vill jag minnas.
Mm.
Och då var alltså Rut, alltså att Iris var ju då, skulle fylla 4.
Ja.
I 3-årsåldern var hon. Och jag kom på att fan, vi köper lite kräftor.
Mm.
Och tänkte att hon skulle bli glad eftersom hon tycker det är kul med skummat. Och så frågade hon då, kräftor, är det de här små röda eller de stora röda?
Mm.
Så det är de små röda. Ja, men de här stora röda, vad fan heter, vad heter, nej, hon sa inte vad fan. Och så de stora röda, vad heter de då? Så de heter hummer. Då köper vi hummer. Så nej, vi köper kräftor för att det är det som vi ska ha.
Mm.
Jag vill ha hummer. Nej, vi ska ha kräftor. Och till slut så stod hon och skrek. Jag vill ha hummer! vilket väckte viss muntration hos förbipasserande människor. För det är inte varje dag man hör den typen kanske av sammanbrott.
Som jag vill ha godis.
Ja, kinderägg. Ja. Eller så.
En tidning som prasslar.
Nu, vi var i Heron City i söndags. Mm. Det är mitt favorit, min favoritgalleria.
Ja.
Det ligger i Kungens Kurva, strax utanför Stockholm, söder om Stockholm. Kungens Kurva heter ju för att det var en kung som slirade till där.
Mm, men vilken kung var det?
Gustav V.
Ja, var det?
Ja,
rallykungen.
Det tror jag att det var.
Jag tycker det är konstigt där, för att det var ju prins Bertil var ju känd för motorprinsen.
Just det.
Att köra mycket bil och köra fort.
Mm.
Gustav V var ju inte riktigt känd för det.
Nej, men det var inte han som körde. Den chaufför.
Ja, men det var bara att de sladdade och så blev det där, ja.
Precis. Kungens Kurva. Ja. Mm. Och sen så byggde de då Heron City, som är det stora biopalatset innan Mall of Scandinavia kom. Det var liksom Sveriges största biodukar, Sveriges bästa ljud. Väldigt, väldigt luxuöst. Mm. Speciellt för att det är så pass stor yta, men så pass få ändå butiker. Och en food court, vilket kändes hypermodernt. Mm. Man kan, alltså som det är en food court så kan... I ett sällskap man äter från olika ställen men sitta vid samma bord och sådär. Ganska härligt.
Jag tycker det är skitbra att du förklarar för våra lyssnare vad en food court är.
Det som är fint med Heron City då, alltså det här vill jag ta upp, fast jag inte hade nämnt det då i inledningen, så är det att folk liksom klär upp sig och har sin utekväll. Alltså att det är en stor familj med kusiner och mostrar och alltihop som klär upp sig och sen så hänger de på Heron City, äter food courten, går på någon bio. Och det gör mig så jävla glad och varm. Och det är också Heron City som jag brukar åka till när det är ojämn balans hemma. Att jag har tagit för mycket ansvar kanske för kottarna. Och jag måste jämna ut det här. Särskilt innan jag då hade tyngdlyftningen eller löpningen så stack jag iväg och gick på bio. Och sen så återställde balansen. Mm. Fantastiskt ställe. Och anledningen till att jag vill nämna det är att jag tycker att Mall of Scandinavia har liksom... lite grann tagit över.
Mm. Det är ju jobbigt eftersom det ligger på andra änden av stan för oss.
Mall of Scandinavia, ja. Ja, och det är väldigt dyr parkering där också. Det är ju gratis parkering i Heron City.
Mm-hmm.
Och man vill ju liksom alltid att Heron City ska finnas kvar. Mall of Scandinavia är ju 5 miljarder butiker. Det som är positivt med Mall of Scandinavia är att Adam Stenman, poddlyssnaren.
Ja, det han går inte många avsnitt utan att vi nämner honom. Det tycker jag hedrar oss.
Han bor på taket på Mall of Scandinavia. Det är alltså som radhus på taket där.
Okay.
Det är där han bor.
Ja.
Så han har sitt cykelförråd i gallerian.
Okay.
Mm. Men vi var där och hade tränat. De har ju sats där också. Så barnen och mina skulle käka efteråt. Så här, nu ska jag äta på McDonald's. Och då sa Rut, jag vill ha sushi.
Rut, inte Iris.
Rut.
Nu är det Rut.
Och så sa jag, nej vi ska inte ha sushi, för att du vet hur det är med sushi. Om man ska ha sushi så är 4 personer så kostar det 600 spänn.
Ja, det är inte bra.
Om man ska äta på McDonald's, som vi tidigare varit sponsrade av, inte nu, så kostar det liksom 75 kronor ungefär, om man ska ha någon enkel måltid. Så jag sa, nej vi ska äta på McDonald's. Och då blev det att hon fick ett sånt där sammanbrott som var... Jag vill inte ha McDonald's, jag vill ha sushi! Vilket också väckte... Hummer kanske var ännu starkare, men det väckte ändå väldigt stor muntration. Och liksom sa någonting om dagens ungdomar, liksom.
Ja.
Om dagens barn. Jag tror folk som, alltså 50-talister som gick förbi, tyckte att det var märkligt då. Med ett barn som absolut inte ville ha McDonald's just då, men hemskt gärna ville ha råfisk på en riskudde.
Ja, ja det är märkligt.
Mycket märkligt. Men så det fortsätter.
Mm.
Det är jobbigt att vara jag.
Mm. Du har också någonting med kavajen. Nu har du bestämt dig. För du har liksom hela, det känns som att du har velat hela inspelningen om du ska ta den eller inte.
Fucking hell.
Okej, men vad blev det då?
Nej, alltså jag... Ja, du vet. Förr i tiden så hade jag väl givit med mig. Men nu är jag en stenhård förälder.
Ja.
Jag började till slut... Jag bar upp henne och gick mot bilen. För jag tycker att om man... får sådana utbrott, då diskvalificerar man sig från att äta i Heron City.
Mm.
Den här foodcourten är till för folk som...
Men blir inte Iris ledsen då?
Jo, det är det som är lite problematiskt. Mm. Men hon håller sig i skinnet nu. Det är en sån här härlig dynamik att Iris har ju varit den som har fått utbrotten i vår familj.
Mm.
Jag var i viss mån även Sara. Men nu är det liksom Ruts tur att få det.
Mm.
Och då lägger ju Iris band på sig.
För jo, men jag tänker om hon var hungrig och ville käka, att det blir så att någon förstör. Eller fattade hon att det kanske kommer lösa sig?
Jag vet inte. Hon sa varken bu eller bä.
Okay.
Men ja, sen åt vi det till slut. Och då var ju Rut glad. Alltså jag började beställa som en liten extra grej till familjen 20 packet nuggets.
Ja, som en liten extra side order. Ja, ja, perfekt ju.
Mm. Mm.
Fan, har du snus i det?
Nej, Fisherman. Alltså, jag har börjat sakna, eller fått tillbaka tommet känslan väldigt mycket. Så nu har jag börjat snusa Fisherman sen.
Okej.
Okay.
Hur känns det då? Är det som att dricka alkoholfri öl?
Tomheten är ju liksom inte borta. Nej. Det är ju... Det känns som, nu känns det med snusandet som det kändes 2 veckor efter att det slutade.
Ja, men det är väl, du får ta det dag för dag, som vi har sagt.
Jag saknar liksom inte att snusa, det är mer bara tomhetskänslan.
Vi hade den här sommarföljetongen som alla minns. Succé, sommarföljetongen. Då vi tog upp olika... Vad var det nu vi
döpte till? Föräldraskapets avgörande ögonblick.
Just det.
Och i det sista av alla så pratade du om hur du drack 1-2 flaskor vin på kvällarna när första sommaren med Manne.
Ja, alltså innan du inte hade... varje kväll, det sa jag inte.
Men
jag
gjorde det, men i princip.
Men det var ett avgörande ögonblick när jag gjorde det.
Och att du liksom...
Och så var jag, kände jag mig full liksom när han sen vaknade på natten och man skulle stå och böjda. Ja, men ni kan lyssna
men
på
inte, det. Det var inte ett tillfälle, för att du beskrev ju på Ringvägen och jag berättade också om samma sak på Gotland. Det var väl den sommaren att du liksom...
Ja, jo, men det
att
hände.
Att du manifesterade för dig själv att du är liksom fortfarande en Nisse from the block.
Exakt.
Och inte bara någon pappa.
Ja, och då, det kan ni lyssna på om ni vill veta exakt, om ni vill gå till källorna slubbrar, jag kan inte ens säga sluddra. Men då har jag fått en del reaktioner och i stil med...
En lyssnarstorm kan man säga.
Ja, i våran lilla vattenglas så har det varit en lyssnarstorm. Nej, men och det har vi fått tidigare, men reaktioner i stil med... tänk om du hade varit en mamma och sagt det här.
Mm.
Gud vad det hade tagit hus i helvete ungefär.
Mm.
Och det här, alltså, det här har vi pratat om tidigare. Och det här är ju såklart tecken på att samhället är ojämställt. Att det finns en struktur som gör gällande att det är mer okej för oss män att bete oss lite hur som helst och prata om det. Men det som jag undrar nu över är ju, eftersom det här händer ibland, att vi får såna här reaktioner, om det är så att att det är förtäckt kritik egentligen. Mm. Om det är så att man skulle vilja säga Gud, för jag tycker att det även om jag skulle varit kvinna, så är det ju, om vi säger att jag skulle berätta en sån här grej som ligger då 7-8 år tillbaks i tiden, och jag säger att jag har liksom lärt mig någonting av det och sen gått vidare. Det är ju ganska svårt att kritisera en sån grej, för då är det så här: Gud vad dum du var då. Ja, jo, jag vet, jag har ju sagt det precis. Och jag har ju...
Ja, men jag tror ändå, jag tror att de har rätt i sak, de som säger så här, att ingen, alltså Camilla Läckberg eller vad ska vi ta, Annika Leone,
ja,
eller vänta, Karin da Silva,
ja,
ännu mer Karin da Silva, skulle ju inte kunna säga att när jag fick barn för 8 år sedan så hällde jag i mig vin och stod och var full och vaggade mitt barn.
Nej.
Då fattade jag inte, utan då skulle man behöva säga så här: det räcker inte att säga att ja, men sen så fattade jag att jag var förälder, att jag inte behövde det, utan då skulle man behöva säga så här: Gud, jag har jobbat med mitt missbruk, jag åkte till nämndemansgården, jag har ångest varje dag när jag tänker på det, det är en mörk tid i mitt liv, jag är så glad att mitt barn inte verkar ha fått några men, men det var liksom på vippen. Alltså så här, jag tror att det skulle behövas en väldigt tydlig avbön,
ja,
faktiskt.
Ja.
Och sen så anledningen till att man skriver så här till dig, det kan ju finnas många olika bevekelsegrunder som kan vara intressant att grotta i.
Ja, precis. Och det är det jag undrar över. Om det är så att det är... när de skriver det där, skulle de då egentligen vilja kritisera? Men sen så bara, jag kan inte, han är man.
Ja, men dels finns det ju det. Alltså det finns ju systemkritiken, det kan ju vara en bevekelsegrund. Att för fan var helt jävla sjukt, du kommer typ undan med att säga att du har druckit sådär utan att det blir ramaskri, att folk slutar lyssna på podden och slår dig på pungen med ett järnrör. Det var ju märkligt.
Skulle de slå Karin da Silva på hennes, vad är motsvarande
rakt
pung?
Med äggstockarna.
Äggstockarna med ett järnrör om... Det tror jag inte.
Du ska inte ha några fler barn. Nu är det slut.
Det är hemskt. Ja, det är en
tvångs... Vad heter det? Vasektomi.
Ja, just det.
Snippa dig på natten.
Ja,
så dels finns det ju systemkritiken, men som inte är du borde inte gjort så här, du borde inte ha berättat, utan bara så här, hur kan samhället vara
så här? Ja.
Vara så här? Mm. Sen finns det en annan grej som är så här, här kommer kritiken.
Mm.
För vad fan, det där är ju helt sjukt att du sitter och din enda självrannsakan är att du inte hade fattat föräldraskapet.
Ja.
Men du utsatte de facto ditt barn för livsfara utan att be om ursäkt för det.
Mm.
Så att här kommer lite kritik som är nödtorftigt inlindad. Ditt jävla as.
Ja.
Fuck you.
Mm.
Och sen så finns det ju...
Men det är väl de två.
Det är kanske de två.
Ja, men det är det. Och det var det.
Och sen så kan det ju finnas en kombination att vissa så här, att man kan ha att det är mest, oj vad konstigt systemet är, fast det finns ett litet inslag av ändå att vad konstigt att du berättade det här.
Ja.
Utan att ha varit på nämndemansgården enda dag.
Men då undrar man ju också, tänker folk som skriver så här att man inte ska berätta det? Alltså att det blir...
Nej, de tänker nog att det inte skulle ha skett.
Nej,
Det är att man inte ska berätta det utan en tillräcklig avbön.
Nej, okej. Okay. Så att det är hur man berättar det på...
Alltså de som är åt det kritiska hållet. Det finns ju de som bara är inne på systemkritiken.
Mm.
Och ja, men sen, det kan ju också, mer än system, en tredje grej är att mer än systemkritik så är det mer, alltså en avundsjuka. Fy fan, vilken jävla grej att ni män kan berätta sånt där. Mm. Jag krökade som ett as, jag dammade i mig en flaska Koskinkorva varenda...
Och gör fortfarande faktiskt. Och det är ingen, jag kan inte berätta det här för någon.
Och om jag sa någonting så skulle alla bara in på nämndemansgården med ett jävla brak. Men vilken liberation att bara berätta om såna här saker... Och liksom säkert prata om typ om föräldraskapet men inte om alkoholkonsumtionen.
Just det.
Så vill jag också ha det.
Ja.
Fy fan vad gött.
Mm.
Alltså mer åt det hållet.
Mm. Ja, just det.
Eller alltså, ja. Och nu överdriver vi med Koskinkorva. Men att man kanske har en liknande grej och skulle vilja berätta det för att det är så här, vad fan, det var inte någon superfarlig grej fast jag kanske inte hade förstått föräldraskapet. Men jag skulle aldrig kunna berätta om det för då skulle folk försöka göra det till någon slags jävla sjukdom eller något så.
Ja.
Så att vad tråkigt att jag inte kan vara som en man.
Just det. Men, så att, men...
Jag såg förresten, apropå det, så var jag på Svenska Hamburgerköket igår.
Ja.
Och på kvällen, precis före stängning, de stänger 9. Då var det en massa pappor som stod ensamma och liksom drack fin öl, liksom ipor med barnvagnar inne där i lokalen.
Ja.
Och vaggade. Det är också en sån här grej.
Ipa-pappa, det är något nytt.
Ja. Ja, men det är mer ipa-pappa än latte-mamma. Alltså ipa-pappa är ju liksom latte-mamma.
Ja.
En ipa-pappa är ju någon som är så här väldigt södermalmig.
Mm.
Ofta hamnar man kanske snarare i Hägersten då, Midsommarkransen-trakterna. Det är där de flesta södermalmspappor bor nu för tiden. Man tar... Dela på allt, dela på nätter. Man tar lång föräldraledighet. Och man kanske brygger eget öl.
Som man dricker på dagarna tillsammans med andra pappor när man...
Ja men exakt. Alltså, precis, man är så jävla modern. Så att man behöver liksom inte så här: jag är en pappa, jag behöver inte dricka öl hela tiden, utan så här, jag är en pappa, jag har rätt att dricka öl hela tiden. Och det är ipor. Och jag måste ta med mitt sovande barn. Alltså för då är det så här, gud vad nyttiga som är ute med mitt sovande barn och vaggar och vischar.
Men det var på kvällen eller var det på dagen?
Det var på kvällen.
Uh-huh.
Men det var ändå så här att personen stod ensam och drack den här fina ölen. Det tycker jag är spännande.
För man ser sällan pappor som sitter i klasar på dagen och hinkar bärs.
Nej.
Med barnvagnar.
Nej, det är sant.
Det skulle vara en intressant utveckling om alltså, nya typen av A-lagar. Som satt liksom utanför bolaget, väntade på att det skulle öppna. Satt du lite skaka med en babybjörn, med en bebis och gick in och
verkligen,
köpte.
Men jag ska kolla det. Jag ska göra lite fältstudie där. Mm. För jag tror att Midsommarkransen är
och sen
vanligast.
Så går det runt massa kvinnor och bara, ja, vi kan ju inte kritisera det här. Det går ju inte. Alltså, det är strukturen. Så, nu är alla dessa alkade pappor som går runt. Christer Pettersson.
Ja, verkligen.
En mass.
Ja, men precis. Den nya Christer Pettersson går omkring med en barnvagn. En så jävla buggabugdong. Man vet att det inte bara ett barn som ligger i vagnen, något på förskolan också.
Ja, just det.
Jävla duktig pappa där.
Mm.
Skitdyva.
Och sen så är det mamman då är på jobbet och drar in pengar.
Mm.
Så att det blir som, ja. Bra! Ja, men då så. Då har jag förstått lite grann, tror jag.
Var, där har du ringat in samhället.
Ja, men jag tycker att det som jag tänkte på när jag fick det är som att det är... Jag förstår nu det här som du är inne på, att man kanske skulle göra mer avbön. Jag tyckte väl kanske att jag gjorde klart att jag tyckte det här var dumt och att det var någonting som jag inte har fortsatt med.
Det hade varit tröttsamt, särskilt om... Det är ju... jag tycker inte man ska göra, jag tycker aldrig man ska göra en pliktskyldig av en. Alltså, det är ju om du känner så här, fan, jag vaknar kallsvettig på nätterna för det här är min stora ångestpuck i livet.
Just det.
Då ska du säga det. Du ska inte hitta på någon ångestpuck som inte finns där.
Nej, men då blir det svårt då om man då ska tänka att man, det här kan nog inte prata om. För nej, att hade jag varit kvinna, då hade jag inte kunnat prata om det här.
Nej, och jag menar så här, det är ju skitintressant. Om det sätter fingret på hur skillnaden mellan Karin da Silva och Nisse Edvall så blir det superintressant.
Men sen tänker jag också att jag förstår analogin Karin da Silva.
Om det dras tillräckligt långt så att det blir en lyssnare som om de säger så här, vad konstigt, det här hade inte kvinnor kunnat säga, och sen drar de till med järnröret över pungen. Jag menar, då är det ju där att du inte hade kunnat säga det.
Ja, just det.
Precis, då är de ju så upprörda så att då får ju du samma kritik som Karin da Silva hade fått. Och järnrör.
Men en intressant grej här är ju att du tycker att jag är liksom den manliga motsvarigheten till Karin da Silva. Jag vet inte om det är någonting som jag riktigt håller med om.
Nej.
Hon är alltså en för detta dansare som blev känd genom att hon var en sån danspartner till kändisarna i Let's Dance.
Exakt. Det var så, och sen hon var med i Förkväll. Hon hade hennes brors var också dansare i Let's Dance.
Precis.
Och han blev tillsammans med någon av sina partners.
Ja.
Och sen Karin fick ju, jag tror hennes nästa stora gig var att hon blev TV4 Hallå och ledde Förkväll.
Just det.
Som var TV4s mest tydligt sponsrade program hittills.
Ja.
De hade ju så här att om du var författare och skulle köra boksnack, då hade... Ja, gud, det var ganska långt ifrån ämnet.
Ja, nej, men jag tycker det här är intressant.
Då hade liksom förlaget betalat 20 000 för den här författarens. Mm. För allting kostar pengar i det programmet. Mm. Men där gjorde ju Karin da Silva en väldigt bra programledningssats.
Ja, precis.
Så och resten är så att säga historia, för sen blev hon programledare.
Ja, men skulle...
Och är föräldrabloggare, det är väl där jag tänkte. Att ni har ju bloggat på samma plattformar och...
Ja, men det har jag ju också gjort.
Både lite sådär, ser lite sådär sydländska ut och...
Men det är ju Sofie Farman, ja, och jag har ju också bloggat på samma.
Just det, det är väldigt mjuka höfter, tänkte jag, och...
Jag känner väl mer mig i sådana fall besläktad med, alltså om vi nu pratar om mamma-tiden, hormoner, hemorrojder, tjejerna.
Ja, fast ni jobbar, alltså Karin da Silva är ju så att ni har jobbat som programledare och nu är ni... någon slags föräldra...
Ja, du menar så, ja. Men jag tänker också hur man ser på oss. Karin da Silva tror jag är... Jag tror att det blir mer förvånande om hon säger att hon har druckit en flaska vin innan läggning.
Okay.
På grund av den hon är i offentligheten, än om jag säger det. Att det liksom, jag har lite mer... Och det,
jag skulle inte... säga Elaine Eksvärd då?
Alltså att jag skulle vara Elaine Eksvärd? Ja. Nej, det här är ju intressant alltså.
Jag får inte om hon är hemorrojder i alla fall.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det är lite grann två saker som jag tar upp nu. Det är dels här, har du tänkt på att en sorglig sak med att bli vuxen, som man sällan pratar om, det är att man förlorar sina föräldrars kompisar.
Just det.
Man är ju uppvuxen med att mamma och pappa liksom bjuder hem sina vänner. Och vissa av de vännerna tycker man som barn då otroligt mycket om och får som en egen... relation till.
Mm.
Det var också så här, en gång, en morgon varje vecka så brukade pappa spela tennis. Då var det så att pappa hade bil och sen så hade de duschat då hans killkompisar och sen så åkte de hem tidigt på morgonen och sen så lämnade bilen och sen tog pendeltåg in till stan tillsammans. Mm. Och då kanske de käkade en macka vid köksbordet precis när jag skulle gå till skolan. Det var skitmysigt. För det var den mysiga Lasse Ahlbom som är Sven Delblanc-expert till exempel.
Mm. Hur yttrar det sig vid frukostbordet?
han har mycket lärda referenser till Sven Delblanc.
Ja.
Men sen också...
Den här ostskivan påminner mig om.
Ja. Och sen Örjan Leringe, pappas kompis som var... hade en grej. Han hade sjukt bra mustasch och alltid om han koncentrerade sig typ på att hyvla osten så slickade han sig på mustaschen på ett karaktäristiskt
sätt. Okay.
Och sådär. Och då, jag gillar dem jävligt mycket. Även sen mammas och pappas kompis som vi kan kalla för C. Som barnläkare och professor. Oerhört älskansvärd och så här sinnlig och mjuk person. Det var så stort trauma när jag började förlora honom, så att när jag skrev kukbruk så såg jag till att han blev sakkunnig och faktagranskade den boken. Bara för att jag skulle få förlänga relationen med honom.
Okay.
Det var jobbigt dock några år innan jag satt och åt middag med familjen. Mamma och pappa, syskonen, några systrars pojkvänner säkert. Och så frågade jag den här C som är så härlig. Hur, mamma och pappa, hur lärde ni känna honom? Då sa mamma så här... Det var nog vi hade trekant faktiskt. Och pappa är ju rätt stiff sådär, så han blir ju extremt generad. Han vill inte alls bjuda på det. Men mamma tyckte det var liksom så här, ett helt rimligt sätt att lära känna varandra. Du vet, att man ligger, och det var ju inte trekant i någon strikt mening, utan det var ju liksom så här,
någon orgieaktig
jävla stor, någon nation typ på Uppsala. Ja. Du vet, att det är liksom 20 personer som knullar. Som bara, du var trevlig och skön att knulla med. Vad heter du? Mm. Jag heter C. Ja, jag heter Annika. Du vet, sådär. Och då hade mamma och pappa liksom tyckt att han var väldigt trevlig. Och
så hade de varit ihop då också? Liksom? Dina föräldrar redan på den tiden?
Ja, de var ihop. Ja, ja.
Okay.
Uppsala på den tiden.
Ja.
Speciellt. En annan grej som de gjorde i Uppsala, det ska jag berätta, det var ju att de var ju alla liksom övre medelklass kids som ville med vara arbetare. Så en vanlig grej var att man bodde i ett kollektiv, att man hade en arbetare som man lät bo på kökssoffan.
Just det.
Bara för att det var mäktigt och coolt att ha en arbetare som bodde på soffan. Så behövde den arbetaren inte betala en hyra och så här. Man kanske till och med köpte folköl till den. Sen låg den och sov där och så blev det arbetaraktigt och härligt. Men sen finns det en till sån här kompis som heter Ulf Wickbom. Han är ganska känd. Pappas kompis. Men fortfarande kompisar. Och Ulf Wickbom, han...
Men han var inte med och slickade sig om mustascherna i frukosten.
Och han var inte med någon trekant,
nej,
vad jag vet. Så det är därför jag kan säga hela hans namn, både för och efternamn. För att jag tror inte det blir pinsamt på honom det här, att jag pratar om honom.
Nej.
Han var väldigt så här, spjuraktig och intelligent och härlig. Du vet, man gillade ju de vuxna som såg barnet.
Verkligen.
Det var ju verkligen inte alla som gjorde det. Jag tyckte så här, man kände att... Vissa tyckte ju inte att man skulle yttra sig. Alltså de tyckte helst inte att man skulle vara med vid middagsbordet. Och om man var med så tyckte de inte att man skulle lägga sig i en diskussion och ha en åsikt. Men sen fanns det sådana som Ulf Wickbom som väldigt gärna ville höra ens åsikt.
Men det där tycker jag är intressant. För att jag minns ju mina föräldrars middagar. Och jag minns ju inte... Jag minns ju de som jag tyckte om.
Mm.
Men jag minns ju inte att det var några som var... Som du beskrev där. Men
nej.
Jag vet inte om det har med mitt...
Alla kanske ville höra det.
Megalomana självbild att göra. Att de,
men var
de
du var en som sin... gärna satt med och pratade typ
politik? Vad tror du?
Ja, jag tror att det var så.
Klart jag var. Alltid. Ja. Ja, verkligen. Hela tiden var jag ju med. Men ibland var det inte lika intressant.
Nej.
Alltså jag kan... Det finns vissa, som jag, apropå det här, som jag träffade nu i somras faktiskt. För att de har landställen nära oss på landet. SKB, som jag har varma minnen av från när jag var liten. Och de fick jag ju nu fika med i somras. Så det är ju lika trevligt som vanligt. Det är jättekul att hänga med dem.
Men en grej som man kom långt på, förutom att personen ville lyssna på en dag, det var ju att bara att de tyckte om en. Det var väl så, vissa tyckte om mig och andra gjorde inte.
Ja.
Så, förmodligen.
Ida Sjöstedt, designen. Hennes föräldrar umgicks ju väldigt mycket med mina föräldrar.
Okay.
Och de... minns jag inte så mycket. Inte för att jag tror att de var otrevliga eller någonting, men jag kommer inte ihåg så många middagar när jag satt och liksom diskuterade politik och var med när de var över på middag.
Nej.
Så det är olika det där. du vet hur det kan vara.
Ja, jag vet hur det kan vara, men Ulf fick på mig så här ett verkligen bländande intellekt och att han var så jävla rolig på min studentmottagning. Det är också speciellt det jag tänkt på nu med att om det skulle vara en fest för att fira mig sådär, under min uppväxt, jag vet inte, konfirmation gjorde jag inte, men den typen, studentmottagning, då var det såhär, det var inte så höga krav på att jag skulle ha en massa kompisar. För det var ju mammas och pappas kompisar som bjöds in. Mm. Så att det var ju då Ulf Wickbom och den här C och Svendel Blang-experten. Det var ju de som firade mig då. Mm. Det var ju jävligt skönt. För nu om jag fyller 40, så här, vem i helvete ska jag bjuda? Mm. Man behöver tänka så mycket, så här, känner jag den tillräckligt mycket? Var det för länge sedan jag träffade den?
Men kommer här, du bjuda Wickbom och C?
Ja, men det, alltså, det känns det som, inget. Alltså, jag blir ju sugen på att så här, fuck it, mamma och pappa får bjuda in. På min studentbetalning, då var det ju fyra av mina vänner som var på, som var där.
Men det här är ju intressant. För att jag kommer ihåg när jag fyllde 25, då hade jag en fest. Och då bjöd jag ju, då var det fortfarande så att jag hade ena foten i barndomen. För då bjöd jag in en del av dem som jag tyckte var mina favoriter bland mammas och pappas vänner på min 25-årsfest.
Otroligt.
Det skulle kännas väldigt märkligt idag, om jag skulle bjuda Thomas och Anne-Maj till exempel.
Jag tror jag skulle bli glad ändå. Alltså, jag tänker så att... Vet, typ så här, en sån som Anita Schulman skulle ju säkert kunna gå till Bindefeldt AB. Anita Clemens. Hon skulle säkert kunna gå till Bindefeldt AB och bara, snälla, kan ni bjuda, fixa en 40-årsfest till mig?
Ja, just det.
På samma sätt kan väl jag gå till mina föräldrar och säga, ge dem en liten dusör och säga, kan ni
fixa en 40-årsfest? Ja. Bjuda in.
Ja. Att de är festfixare då.
Det beror på vad du vill ha ut av festen.
Ja, men jag vill ju att jag vill känna mig firad. Ja,
men det här tangerar ju någonting som är både dig och mig. Någonstans det här med att barndomen var och liksom det här vuxenblivandet var ju jävligt skoj och härligt, och man umgicks med jävligt härliga människor. Ja. Sen är det liksom, sen lite grann har ju resten av livet legat i skugga lite grann.
Ja, nej, men jag tycker så här,
man ställer också höga krav på sina egna vänner.
Men jag menar, min pappa var skitbra på att rekrytera kompisar.
Ja.
Och han var ju motsats till mig då, för att han hade ju så här barndomskompisar, alltså så här folk som han lärde känna i Hudik.
Ja.
Som trots att de var en liten småstad hade exakt samma intressen som han, som han gjorde så här ett sjukt svårt konstmagasin med. Du vet.
Men är det inte att han var kanske mer i samklang med sin tid, medan både du och jag är något mer anakronistiska, att det är svårare för oss att hitta folk som är precis som vi, för att vi är som att vi var födda 1948.
Men kan tänka mig Gustav Gelin.
Ja.
Nu har inte han några barn.
Nej. Väl.
Men hans barn kommer nog känna sådär. Ja. Pappa har jävligt sköna kompisar. Han är en samklangsperson som ändå har väldigt konstnärliga intressen. Såhär.
Ja, just eller? Det. Ja.
Och som är bra på att rekrytera kompisar.
Ja, men fler sådana samklangspersoner. Johan Wirfeldt tror jag också kan ha många intressanta vänner. Intressanta middagar och fester.
Fan vad
Carl M. Sundevall tror jag också kan ha jävla intressanta...
Jag ska säga, Johan Wirfeldt, han kommer med någon bok nu som handlar om Fagerhult. De orter i Sverige som heter Fagerhult. Mm. Och jobbar på Kulturhus Stockholm och hade Rodeus. Han är journalist. Carl M. Sundevall är ju son till Dick Sundevall som skrev pappaboken Du skulle pappa.
Mm.
Och han hade Spybar när Spybar gick från att vara någonting för liksom Fader Darwich-typer till att bli någonting för coola södermalmiga typer.
Ska vi säga så här då, att Carl M. Sundevall är sonen du och jag aldrig fick i någon slags fiktivt universum där vi är, eftersom vi egentligen tillhör Dick Sundevall-generationen.
Mm. Ja, alltså, vi passar bättre som pappa till Carl M. än vad Dick gör.
Ja.
För Dick var ju mycket så där att man ska avlasta sin kvinna och så.
Ja, men han, men det var ju
94, så det är inte så gammal som man tror.
Nej. Men det var en helt annan tid 94.
Ja, det var det sannolikt.
På många sätt.
Men så det skulle vara skönt då om mamma och pappa kunde vara festfixare till min 40-årsfest.
Okej.
Okay. En grej som Ulf Wickbom gjorde på min studentmottagning, det var att han folk köpte, du vet, såna här höga näsborstlin och sånt där som man brukar göra. Han gav mig en termosmugg. Och jag tyckte det var en otrolig termosmugg, för att jag hade flyttat hemifrån, jag bodde på Malmgårdsvägen vid Vita Bergsparken, och det var så jävla härligt att lyssna på Herbie Mann, tvärflöjts hippie funk, och brygga kaffe, röka en fet, och sen så fyllde jag på mig termosmugg. Den kunde jag ju ta upp då till Vita Bergsparken, och så skulle jag dricka kaffe och läsa bok. Så jag skrev tackbrev till alla, och så skrev jag tackbrev till Ulf som verkligen var översvallande, eftersom det här var något som jag hade använt så himla mycket, till skillnad från höga näsborstlinet.
Alltså, sa du någonting om hur den gifte sig så väl med ditt marijuanabruk?
Jag tror inte det.
Nej.
Men då skrev han ett tackbrev till tackbrevet, där han hade skrivit som ett hotbrev, klippt ut bokstäver.
Uh-huh.
Och sen hade han skrivit en skitfyndig dikt om att det var sjukt att jag kunde tycka så mycket om den, eftersom det var en nödpresent som han hade köpt på Clas Olsson för 29 spänn. Så det var tydligt, så han hade lagt liksom en hel dag på att skriva ett tackbrev till tackbrevet, bara för att han fick någon slags feeling och tyckte det var roligt.
Ja.
Ulf!
Ja, en hyllning.
Hur mycket tid har vi? Hinner jag komma in på mitt egentliga ämne, ja, som är det som börjar nu?
Ja.
För det jag tänkte prata om...
termosmugg, du har redan pratat om alla de här grejerna.
Vänta, och ska se vad jag har kvar. Termosmugg, hotbrev, ja. Trekant, ja. Transvestit, nej.
Nej.
Vit medelårsman, nej. Ekofeminism, nej.
Nej.
Runka hemifrån, nej. Mm. Det är din. Så att vi har lite kvar här. Jag ska prata om den vita medelåldersmannen.
Mm.
Vad tänker du när du tänker vit medelåldersman?
Ja, det är ju väldigt stigmatiserat idag. Ja. Det ska man inte vara.
Men vad,
det...
ser du framför dig?
Men man ser framför sig det här någon som är ganska liksom, eller det finns väl egentligen två olika, men en tydlig bild är ju den här som Stefan Mennel-Enk beskriver i med uppenbar känsla för stil, den här ensamma mannen som sitter på gräsklipparen.
Just det.
Och är olycklig och sen så då kanske går in, surfar barnporr och är hatisk i kommentarsfält på internet.
Jävligt mörkt.
Ja, det är ganska mörkt bild.
Men jag tänker någon som är...
Det var en sida, du får kanske ta en lite ljusare vidare.
Nej, men jag vet inte om det är super, men jag tänker någon som är, vet du det...
Ja, men stuck in
entitled,
ways.
Berättigad att, alltså någon som blir lyssnad på, som har privilegier... som har väldigt mycket att tjäna på samhället som det ser ut nu.
Ja, så är
som
det ju.
Kör en sjukt stor bil och bara fuck it, jag kommer dö om 15 år eller 20, så att jag skiter ner det mycket jag vill.
Mm.
Jag har rätt att bli lyssnad på, jag har lyssnat, och någon som då eftersom den har så mycket att tjäna på samhället som det ser ut, alltså som samhället är inrättad efter, så eftersom den har så mycket att tjäna på hur samhället ser ut nu, så är den väldigt obenägen att, alltså förändringsobenägen. Den har allt att vinna på. Den har liksom dragit högsta vinstlotten i livet. Så att, vad fan ska man ändra på någonting?
En ganska självklar rätt att existera. Ja. Och att World's an Oyster som finns till för deras höga nöje. Lite så är det väl?
Ja. Mm. Och då, den har ju surfat in helt rätt. Den är på rätt, den befinner sig på rätt plats.
Mm.
Jag vet inte om, nej, du minns inte det, att jag pratade för några år sedan om tanter. Alltså tanten. Alltså man tänker, om man träffar en tant, och då tänker jag kanske en 30-talistkvinna eller en tidig 40-talist, det är väl de som är tanter då. Men, så är det lätt att tänka att, ungefär som man kanske tänkte förr i tiden om homosexuella, om man ville vara fördomsfri, så var man såhär, nej men jag gillar bögar. Alltså de är så himla snälla och fina och gulliga. Gud vad jag tycker om bögar. Fast man har inte tagit det till den och varit bara, det var ju jävligt fördomsfullt sagt. Nej. Så är det lite grann med tanter ju, att man tänker så här, gud, att man idealiserar tanter, de är så fina och bullbaken, omhändertagen och mysiga, fast det man inte tänker på att...
Nu vet man att det finns både Mark Levengood och Jonas Gardell.
Ja, precis. Men det man inte tänker på då, det är att det finns ju de här... Jag bodde granne med en tant som, alltså man kan vara både och, hon var ju bullbaken, omhändertagande, men hon var en stenhård arbetarklasskvinna som svor och som gjorde livet till ett helvete för de svärdöttrar som inte var liksom bra för hennes söner.
Mm.
Hon var snäll mot de snälla och hård så ända in i helvete mot de hårda.
Mm.
En annan tant som jag känner...
Vem var det, sa du? Hur...
Min granne på Åsen.
Okay, ja.
Skitmysig. Mm. Kom alltid ihåg barnens födelsedagar, fast vi inte var så nära varandra, så gick hon och köpte någonting. Och så, vi hade aldrig ens sagt när hon fyllde år.
Mm.
Men hon var också en svor som en borstbindare och var hård och kunde ställa till med djävulskap för folk. Så här.
Mm.
Men tanter kan ju också vara då, de kan vara nazister och de kan vara hippies och de kan ha... levt för det knapplösa knullet.
Mm.
Du vet.
Mm.
Det pratar jag om då.
Mm.
På samma sätt skulle jag vilja
nyansera
bilden av den vita medelåldersmannen.
Ja.
För att det finns ju en hel del där.
Mm.
Det började med att jag läste en sån här förlagstext om en bok som är på gång. Fredrik Ekelund, som är Malmöförfattaren, som är, har skrivit fantastiska böcker.
Mm.
Han gjorde, tyvärr så kommer jag inte ihåg vad hans bok heter, men han skrev en sjukt bra bok om någon Malmöakademiker som går in i alkoholismen, och han har skrivit mycket om fotboll. Han har väl varit med i författarlandslaget.
Ja, det är väl det han är mest känd för.
Skrivit sambafotboll. Och varit lite fotbollskommentator, som jag förstår också, va?
Ja, men han, är, alltså, han har ju varit, om man tänker sig... När jag ser Fredrik Ekelund framför mig, då tänker jag mig så här, en Ernst Brunner-person.
Ja, verkligen.
Alltså att man har det här högkulturella, man har ordet i sin makt och man är liksom duktig på att skriva böcker. Men sen så är man också en grabb, liksom.
Man, en man fotboll. Av folket och lite grabbig sådär.
Ja, man är intresserad av fotboll.
Ja, man kan
boxning kanske också lite grann.
Pugilist. Han kallar boxare för pugilister säkert.
Mm.
Det har jag inte läggt för, men.
Nej, men säkert.
Så han är sån där. Så att han har ju då... man kan säga så här, författare är kanske lite bögigt, men om man har då boxnings- och fotbollsintresset, då erövrar man den hegemoniska maskuliniteten och blir en man av folket då.
Just det.
Men han är ju väldigt mycket en vit medelålders man, för att han kommer från en läkarfamilj. Han bor i Limhamn, som är ett väldigt fint område, och han är 64 år gammal. Han har nog aldrig känt så här, får jag ta plats? Utan han har med självklarhet tagit plats. Till gang då för hans läsare, eftersom han skrivit väldigt bra böcker. Hans bok som kommer nu i höst, den heter Q. Och den handlar om hur han kommer ut som transvestit.
Mm.
Har du talat om det där?
Nej.
Nej.
Men intressant vändning.
Eller hur? Mm. Han har alltid haft en känsla av, alltså som ett förträngt minne nästan, att han har haft bröst som har tagits ifrån honom.
Mm.
Utan han har tänkt det som att så är det väl för de flesta. Att man har som någon slags bortträngt minne att man haft bröst, att man borde kanske ha bröst. Sen så...
Intressant det där. Jag har aldrig tänkt på hela mitt liv att...
Vadå?
Män har ju snopp och pung.
Mm, mm.
Och kvinnor har ju inte det.
Nej.
Men kvinnor har bröst.
Ja.
Så att det blir liksom... Det är nog yin och yang där.
Att man skulle vara rik, en rik människa man hade båda.
Ja, ja, lite. Men att det är att man kan känna en avsaknad av bröst.
Ja, just det.
Och man kan ju känna en avsaknad av kuk.
Mm.
Men det är ju svårare att känna en avsaknad. Alltså, det är klart man kan sakna att ha gud, vad så länge sedan jag hört på med sex i radio, så jag tycker det känns
fitta.
Fitta.
Ja.
Så att man liksom, man tar bort någonting för att få det.
Mm.
Medan man då lägger till någonting för att få kuken eller just brösten.
Ja. Lite som man såg på kvinnor på 1600-talet. Ja, den ofullständiga mannen.
Ja, just, men också då, alltså om man då som man känner att man är en ofullständig kvinna, ja, som inte har bröst. Mm. När man känner att det är någonting som saknas.
Men det var så spännande det var att han har ju liksom inte ens, nästan reflekterat över det som han beskrev. Utan så här, ja, men de flesta har väl något sånt minne. Eller liksom att man saknar sina bröst. Mm. Sen så bara för några år sedan, måste ju varit då när han närmade sig 60-årsåldern, så var han på Drottninggatan i Stockholm och såg en skyltdocka som stod på ett sätt. Han bara, alltså så där måste jag, så där vill jag stå.
Mm.
Jag vill behärska hennes uttryck. Jag måste liksom leva ut som en kvinna. Jag måste få klä mig som kvinna och jag måste få utforska det som gör att man kan stå så där.
Mm.
Han blev så här, det var som en fysisk saknad efter att föra sig på det sättet som skyltdockan förde sig. Så han åkte hem till Malmö och berättade om det här, den här uppenbarelsen för sin fru som inte tog det så väl. De började gå i terapi. Det ledde till skilsmässa. Och han började utforska sin kvinnliga sida och började klä sig som Marisol.
Mm-hmm.
Som är hans kvinnliga alter ego.
Bra namn.
Och här är ett citat från Fredrik Ekelund då. Som Marisol upplever jag mig själv som mjukare, mindre offensiv, mer lyssnande och mer som att jag inte behöver bevisa något. Jag kan bara vara. Det njuter jag otroligt av. Som Fredrik är jag en prestationskille. Jag ska alltid arbeta, alltid prestera. Har alltid mina att göra lappar. Marisol är lugnare, mer avspänd och harmonisk. Och han har ju berättat att det var en rätt stor grej för honom. Dels då att hitta den där Marisol att klä sig som kvinna första gången, men som också första gången han skulle göra bland folk. När han satt på ett hotellrum, jag tror det var i Köpenhamn, och bara skälpte i sig whisky för att våga gå ner till hotellbaren som Marisol. Men att det var en otrolig grej när han lyckades med det.
Mm.
Så där har vi den vita medelåldersmannen.
Ja, just det.
Det är liksom mitt belägg nummer ett.
Ja.
För att de kan vara på olika sätt. Och sen belägg nummer två är då Ulf Wickbom.
Mm.
Som är en man som, jag vet inte så mycket om hans bakgrund. Han är lite äldre, han är ju född på 40-talet. Men har ju...
Och nu är vi återigen, Ulf Wickbom, en av dina föräldrars kompisar.
Det är pappas kompis, han som skrev det här hotbrevet om att...
Termosmuggen.
Exakt.
Mm.
Han är ju journalist och författare.
Men är han släkt med Sten Wickbom, gamla ministern?
Ingen aning.
Nej, okej.
Okay. Det vet jag inte.
Nej.
Men han är väldigt, han kunde snabbt ta sig en, han är i och för sig extremt begåvad också, men en framskjuten plats i samhället. Har haft en position där han har kunnat säga saker och folk har lyssnat. Han har nog aldrig tänkt tanken, borde jag säga det här?
Nej.
Ulf Wickbom har alltid varit intressant som kompis till pappa och som så här skribent. Men nu när jag har börjat intressera mig för löpning så har jag börjat så här bli intresserad av honom som löpare.
Ja.
Att jag har börjat så här undra, för jag vet att han har sprungit. Pappa berättade om det där konstiga, att Ulf har sprungit mycket. Liksom så här. Mm. Han sprang, det första Stockholm Marathon sprang han med Ingmar Johansson som springande reporter.
Ja.
Ingo lyckades springa, vägande typ 110 kilo.
Ja, men nej, men det finns ju klassiska bilder på när han springer.
Ja, och nu blir jag nyfiken på så här, hur är Ulf som löper. Det visar sig att Ulf länge sprang 12 mil i veckan och har sprungit maraton på 2.49, vilket är helt sjukt bra.
Mm.
Det som är intressant var att nu hittade jag lite löpningsintervjuer.
Olof med Palme joggade ju också mycket.
Ja, bara på Gotland. Bara på somrarna.
Bara så?
Ja.
Ja, okej. Okay.
Så att han började liksom om från noll varje sommar. Och sen så blev han ganska bra. Och hade ett otroligt vackert steg.
Mm.
PM Nilsson, som var tidigare på Expressen och som nu är på, och som själv är bra löpare, som nu är på Dagens Industri. Han berömmer alltid när man pratar om så här, Olof Palme, så gud, vilket vackert löpsteg. Mm-hmm. Alltså att han blir nästan så här, det pirrar i PM Nilsson.
Däremot kan jag ju inte säga samma sak om hans tennisteknik. För jag har ju sett han och Harry Schein spela tennis. Det såg inte så jättebra ut.
Ja, men både han och Harry var väl väldigt dåliga liksom, tennisspelare. Oskolade.
Ja, det tror jag.
Ibland tror man att det är snedtänkt, det här. Eller hur? Alltså stickspåret från Ulf Wickbom är liksom Harry Schein, PM Nilsson och Olof Palme.
Ja,
men det är speciellt.
Ja, men vi kan väl ibland göra ett sånt avsnitt. Jag menar, jag kan inte säga stick under stol med att jag lyssnar ganska mycket på podden.
Så att. Men Ulf Wickbom då, det som var så intressant var att i de intervjuerna om löpning så pratar han om att han är ekofeminist.
Okej.
Det är någonting som jag inte minns att liksom, min pappa är verkligen inte någon ekofeminist. Nej. Jag har nämnt ekofeminism och Ulf har inte nämnt det i de här hotbreven eller middagssamtalen heller.
Nej.
Men han menar att ekofeminismen är en kritik mot att män alltid har velat ta över naturen, tukta den, kontrollera den, systematisera den.
Mm.
Som till exempel, alltså, om man bygger då vägar i skogen eller om man som Carl von Linné måste katalogisera naturen.
Mm.
Ekofeminismen är liksom att viljan att gå ifrån det där manliga sättet att närma sig naturen och istället vad är naturen på naturens villkor och strävan efter att gå upp i naturen.
Just det. Bli en stubbe.
Och Ulf tipsar i de här intervjuerna. För övrigt han var intervjuad av din, vår gemensamma bekant, Lars Erlandsson. Jaha. I den 6 år gamla löparpodden.
Jaha,
som
ja.
Lars hade. Så okay. Jag lyssnade på intervju där också.
Mm.
Ett sätt att gå upp i naturen, det är då att man behöver inte kunna några växter eller någonting, för det är det här manliga katalogiserandet, utan att bara
då blir prestation uppleva. Också, då vet jag sätta på sig, vad heter hon? Rosanella, vad heter Marisol?
Just det, Marisol-klänningen
och gå ut i och inte tänka prestation. Ja, men
exakt. Ingen prestation, utan man får gärna ha kläder som är så gamla så att de håller på att redan ta sig upp av naturen.
Mm.
Och sen rör man sig i naturen på naturens villkor.
Mm.
Det är liksom hans stora målsättning.
Mm.
Så Ulf Wickbom är ekofeminist.
Ja.
Jag tror det är någonting man tänker då inledningsvis då, när vi tänkte vita medelålders män. Så ingen av oss tänkte ju ekofeminist.
Nej.
Som en snabb grej. Ekofeminist! Förgripa sig på barn! Ta plats i samhället! Det var ju inte så, eller hur?
Nej.
Ekofeminist nämndes ju inte det alls.
Nej.
Så det var mitt belägg nummer två.
Ja.
Och jag menar, varenda medelålders vit man, även de som sitter på åkgräsklippan och skriver hatmejl, kommer ju kunna nyansera den här bilden på något sätt. Och jag tänker så här att det är väldigt lätt att tänka att de bara är privilegierade och vinner på samhället som det ser ut nu. Men det finns ju en massa så här motstridiga grejer i alla de här vita medelålders männen. Och det är också, det finns ju ett slags mansrollsförtryck. Nu är det så att Ulf Wickbom och Fredrik Ekelund har någon slags position utifrån vilka de kan så här, prata om ekofeminism och transvestism. Ja, men att det finns väldigt många vita medelålders män som vars umgängesvänner inte skulle acceptera ekofeminist snack.
Just det.
Eller någon Marisol-karaktär. Och att
vilket sig talar emot eftersom de sällan har någon umgänge då, eftersom de sitter ensamma på gräsklippan.
Nej, just det.
Ingen som skulle bry sig om de satt där i klänning egentligen.
Men att det finns ju väldigt många vita medelålders män som lever i någon slags könsrollsfängelse.
Såklart.
Så att vi, och de är väldigt olika med vita medelålders männen. Och de vita medelåldersmännen som har kastat av sig bojen och gått sin egen väg, de har ju gjort det väldigt mycket lättare för vår generation.
Mm.
Så att vi måste vara schyssta mot de här vita medelåldersmännen genom att inse att de kan vara på väldigt många olika sätt. Och från vår position så kan vi liksom hjälpa dem genom att skapa ett mer tillåtande samhälle. Och att, genom att inte stämpla dem, utan vara öppen för deras ekofeministiska sidor.
Ja, och som i alla andra sammanhang, inte avfärda folk bara för vilka de är och inte lyssna på vad de har att säga. Alltså det är ju ganska lätt idag i det här begreppet identitetspolitik. Mm. Att man liksom skaffar sig en bild direkt av hur en person är, bara vad den har för förutsättningar och hur den är. Och det är väl dåligt på alla sätt och vis. Även när det gäller den vita medelåldersmannen.
Ja.
Ja.
Nej, vi har fått med allting utan rynka hemifrån som du får återkomma till nästa vecka.
Ja, det ska bli spännande.
Mm.
Ja.
Tack snälla för idag!
Tack! Hej!
Kramen vit medelåldersman!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.